Det är ett privilegium för mig att få stå här inför er idag. Jag brukar alltid tycka det, för jag tycker om er. Men inför den här söndagen så har det varit ännu mer att jag har drabbats av det. Hur fantastiskt det är att få stå här. Ni som har varit här tidigare hos oss under det gångna terminen och det här året kan man säga, eller läsåret kanske vi ska säga, vet att vi vandrar igenom Guds frälsningsplan. Vi har gått igenom gamla förbundet. Vi har fått se hur Jesus uppfyller löfterna och binder samman det gamla förbundet med det nya. Vi har fått fördjupa oss i Guds rike, i sändningen. Vi har fått lära känna Gud som den treenige. Och Kristina talade för oss förra veckan om anden som har gått ut över allt kött. Det finns liksom en linje som går framåt i Guds frälsningsplan. Och nu har vi kommit fram till den punkten av den här frälsningsplanen som kanske för väldigt många, inte minst många kristna, är kanske den största stötestenen i detta. För moderna människor i alla fall. Därför att vi har lättare att tänka oss detta liksom, när vi kan liksom få göra upplevelsen av att möta Gud. Vi kan förstå löfterna som är givna till viss del i alla fall. Och vi kan, liksom, det får sjunka in i våra hjärtan det här med vad han har gjort i Kristus och anden som har gått ut till oss och så vidare. Och så kan man få känna det här ibland, att när man då kommer vidare i allt detta fantastiska och så kommer vi fram till den här punkten, församlingen, så är det ibland som att det tar tvärstopp för många människor. För man känner liksom att det är så fantastiska saker som kommer fram och som rusar framåt, och så plötsligt är det som att gå in i väggen och känna, är det här resultatet? Är det det här det mynnar ut i? Därför att vi har erfarenheter av församling som inte alltid är de bästa. Om vi kan ta nästa bild bara, så vi får en lite förstoring på oss och vi ser hur vi ser ut. Så där ser vi ut. Församlingen. Det är ju som många människor brukar säga, eller så där, det var en popstjärna som jag hörde det från första gången, som sa det där om att jag har ingenting emot timmermannen ifrån Nasaret. Det är hans fanclub som jag inte kan med. Och den upplevelsen tror jag att vi kan dela ibland. Att vissa av oss i alla fall. Att församlingen skulle vara en underbar plats om det inte var för alla församlingsmedlemmar. Jag och Matilda har pratat en hel del om det här. Vi har konstaterat att väldigt många av våra jämnåriga vänner som vi lärde känna under tid på bibelskola eller i utbildningen för min del, människor som vi har umgåtts mycket med och som är troende kristna människor, men som idag inte finns i en lokal församling och inte regelbundet firar gudstjänst. Och det är väldigt många. Faktum är att det är faktiskt väldigt få av våra jämnåriga vänner som gör detta, som lever i en lokal församling och som firar gudstjänst. Och det är trots att de fortfarande har en väldigt hög bekännelse om kyrkan, om församlingen. Man tror på församlingen och på kyrkan. Men man delar inte det livet. Det var en äktenskapsrådgivare, en kvinna som hade jobbat väldigt mycket med äktenskapsrådgivning, som lyfte upp två väldigt stora skäl till att så många äktenskap spricker. Hon sa att det beror på att kvinnor tror att deras män ska förändras. Och det gör de inte. Och det beror på att män tror att deras kvinnor aldrig ska förändras. Och det gör de. Det är en väldigt generell utsaga så här. Och vi kan diskutera i vilken mån det är sant. Och i alla fall när vi talar offentligt så här, ifall våra fruar lyssnar och så här. Men det liksom pekar på är fortfarande det här att det är så mycket lättare att älska ett ideal än att älska en människa. Det är otroligt mycket lättare att älska ett ideal än att älska en människa. Oavsett om det idealet är drömmen om vad någon är eller drömmen om vad någon ska bli, så är det mycket lättare att älska den tanken än att älska den verkliga människan som står framför mig och som jag måste dela livet med. Och det här gäller alla mänskliga relationer. Det gäller inte minst församlingen som vi lever i. Under min studietid så var det lite hett i så att säga, våran gren av frikyrkligheten att tala om församlingen. Jag hade liksom fått ett uppsving så där. Och det fanns två stora strömningar då som var väldigt dominerande. Och den ena av de här strömningarna, om vi går till nästa bild här, det var den som talade om församlingen som den ultimata gemenskapen med stort G, inte J, men stort G. Det var den här revolutionerande gruppen människor som var hängivna åt Kristus, hängivna åt varandra, som var en motkultur till samhället omkring, som levde i fullständig kärlek, fullständig frihet och jämlikhet mot varandra, som delade hela livet, hade både tillgångar och utgifter och behov tillsammans, och man levde, delade hela livet som sagt med varandra. Det var ofta, särskilt bland unga, så fanns det ju mycket politiska aspekter av detta och visade att det här är verkligen hoppet för världen, för det här förvandlar människor och det förvandlar sammanhang. Man levde Guds riket i fullt ut, så att säga. Och jag och många av dem som jag umgicks med, vi blev ju stört förälskade i den här bilden av församlingen. Och det var en så vacker bild liksom, av allt det som vi längtade efter. Och minnet av alla riktiga församlingar vi hade varit i liksom bleknade bort. Eller möjligtvis började skrivas om lite snyggt i efterhand så här, till att passa den här bilden. Det var precis som när man har varit ute på en i teorin, jag har faktiskt inte varit det, men ifall det är någon som känner igen sig så vet du kanske vad det gäller. Om man har varit ute på en sån här online-dating-sida och fått möta en profil där. En profilbild som är snygg och som är där det står, liksom, man lyfter fram de positiva sidorna av en människa. Sådär. Och man ser den här bilden av Kristi rena brud som är, den är så fantastisk, och vi kände liksom att vi vill ge våra liv för att älska henne, tjäna henne. Det var så stort. Det var en av reglerna vi hade i kollektivet där jag bodde. Förutom att vi aldrig låste dörren och att vi alltid skulle ha ett mål mat och över till någon. Och vi skulle, så var det, när kyrkan kallar så går man. Därför att vi drömde om det här. Och många gjorde det med oss. Och sen, några år senare, så var det ju dags för flera av de här att på allvar knyta an till en församling. Och för väldigt många så blev det en djup kris. Därför att man fick inte ihop den här bilden. Man hade med sig den här fantastiska bilden. Och så kommer man ut hit och möter vanliga människor. Som inte levde upp till de här drömmarna och idealen. Många kände sig lurade. Man kände att den där bilden på dejtingsidan var, liksom, det var photoshoppad, falsk marknadsföring liksom. Det var bara bluff alltihop. Många klarade inte av den upplevelsen utan lämnade församlingslivet. Helt desillusionerade, bittra ofta. Andra ville ändå hålla kvar vid det här. De tänkte att ja, men jag har nog bara hittat fel församling. Så de började åka runt till andra församlingar. Och sen när det inte funkade så började man söka sig till andra alternativa gemenskaper och olika typer av kommuniteter och kollektiv. För man sökte efter det där. Och hittade man inte det så drog man sig tillbaka till det privata livet. Men bevarade bilden, drömmen om den vackra kyrkan. Men det gjorde att man kunde ju aldrig fira gudstjänst. Man kunde ju aldrig utsätta sig för andra människor. För man var tvungen att bevara drömmen om den första kärleken. För man klarade inte av att bli besviken. Sen fanns det en annan dominerande strömning. Och det var den här. Kyrkan som ett byggprojekt. den var också väldigt utbredd. Kanske inte riktigt lika tyngd av den här illusionen om att församlingen är perfekt. Men man hade en tanke om att den kunde bli perfekt. Eller nära på perfekt i alla fall. Om man applicerade rätt metoder, om man hade rätt organisation, rätt visioner, med rätt ledarskapsstrukturer och andra saker, så kunde man antingen starta en ny församling. Det var ju drömmen för de flesta. Eller så kunde man komma in i en existerande församling och renovera den totalt. Lite som den här människan som ger sig in i ett förhållande och tänker att ja, han eller hon är si och så, men vänta bara, vad jag ska se bara vad jag kan göra med den här människan. Och det här var också någonting som var väldigt genomgående. Det var en annan grupp människor som drogs till den bilden. Och jag tror att det tog längre tid för dem att bli besvikna. Men många blev det. Och det som det brast i för väldigt många var att ingen av de här bilderna var särskilt intresserad av att älska församlingen som den faktiskt ser ut. Man var väldigt intresserad av att älska församlingen, men det var antingen den ideala församlingen, någon slags dröm om den världsvida rena kyrkan, eller om vad församlingen skulle kunna bli. Men då var man ju tvungen att ändra på den, man var tvungen att skära bort allt dödkött, göra sig av med alla som inte delade visionen och så vidare. Men det fanns ingen som på allvar var intresserad av att se och älska de människor av kött och blod som samlas till gudstjänst och som lever i Jesu efterföljd. En av de stora källorna till bränsle för vår längtan kring församlingen, det här hade man gemensamt oavsett vilken dominerande strömning man tillhörde. Alltså även om den här senare strömningen ofta tog sina modeller och sina metoder ifrån näringslivet och så vidare, så var det ändå ifrån Bibeln man ville hämta kärnan. Och apostlagärningarna, som är det vi liksom ska fokusera på idag, är ju en av de viktigaste källorna för båda de här strömningarna. Där finns det texter som både kan bygga på våra illusioner om vi inte är försiktiga, eller som faktiskt kan hjälpa oss att se mer av vad det faktiskt är att leva i en församling. Så jag tänkte att vi ska titta på några texter, några urval så här. Det är ju så att apostlagärningarna inte tänkt att vara en manual. Det är inte tänkt att vara en slags eklesiologisk grundteologi, så att säga. Den är inte intresserad av det. Den berättar vad som händer efter att Jesus har återvänt till fadern, efter att människorna har fått ta emot anden. Och sen så talar den om den första församlingen, och så talar den om missionsuppdraget. Vi får följa med Petrus och Paulus, framförallt Paulus i den senare delen. Så att för att se en sammanhängande bild av församlingen så får man vandra lite. Och det är väldigt viktigt att vi läser det här i sammanhanget, så att säga, med allt vad Bibeln i övrigt säger om den kristna gemenskapen och vad våra erfarenheter säger oss. Men en av de sakerna jag vill lyfta upp är det som står, nu har jag blandat ihop mina papper, där. Vi kan slå upp andra kapitlet. Vers 42 kan vi börja läsa. Det är en sån här standardtext kring den första församlingen. Det är på pingstdagen, efter att anden har blivit utgjuten, människor har talat en massa språk och Petrus har hållit en lång predikan för de som kommer dit och vill veta vad det handlar om. Versen innan så står det att de tog till sig hans ord och lät döpa sig. Och på den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Så det är ett stort väckelsemöte. Och så beskrivs då de här första kristna? Det står att de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Vi skulle kunna göra en hel predikan om varje del av de här sakerna. Men jag vill lyfta upp en sak som är genomgående väldigt mycket kring församlingen i apostlagärningarna. Och det är det som står där uppe. De höll troget samman. De samlades i kyrkan över hela världen. När människor får ta emot evangelium så dras man tillsammans. Man börjar samlas. Även om ingen har undervisat om att man behöver göra det, så dras man samman. För vi behöver det. Det är en del av att vara Kristi kropp. Det är en del att leva i hans efterföljd. I den här andra texten, här från vers 44-46, står det: de troende fortsatte att samlas. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. I hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Och det här är ju någonting som är, som jag tror att vi längtar efter allihop. Det här är ju verkligen något som vi kan lyfta fram som en del av vårt ideal. Vi vill vara en del av en sån här gemenskap. Särskilt om man lägger till det här att de hade allting gemensamt. De delade på, de sålde vad de ägde och delade på behoven och de delade på inkomsterna, så att säga. Och det står till och med på ett annat ställe att alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och det där tycker jag är intressant. Därför att om man fortsätter att läsa det som kommer fram både i apostlagärningarna, men framförallt sen i breven, i Paulus brev och de andra breven riktade till församlingar, så känner man att det där med att de var förenade i ett hjärta och en själ är svårt att se. För de verkar inte vara överens om särskilt mycket. Och även i apostlagärningarna så dividerade man med varandra om hur det kristna livet skulle levas. Framförallt i relation till det man hade med sig sedan innan, den judiska lagen och så vidare. Det fanns en del som tyckte att det är självklart att man måste vara omskuren, man måste tillhöra Israel. Och det var andra som lyfte upp att det kanske man inte måste, men matlagarna måste man i alla fall hålla på. Det är viktigt att man äter rätt saker, att man inte äter fel saker, att man inte äter med fel personer och så vidare. Det hade man med sig. Och det divideras en hel del. Och till och med när det börjar liksom... Det här är ju en församling som inte riktigt har hittat sina gränser än. Så man märker när nya saker dyker upp. När de plötsligt får höra talas om att ja, men nu är det människor som inte ens är judar som har tagit emot Guds ande. Hur gör vi med det? Och så måste man åka dit och undersöka det och så vidare. Men det man landar i ändå hela tiden är att man fortsätter att hålla samman. Man fortsätter att samlas. Man fortsätter att stå kvar hos varandra. Och det är också just då, alltså om man tittar sen på alla de stora sakerna som händer med församlingen. När Gud talar till församlingen, utmanar dem att göra saker. När anden första gången faller och andra gången faller och alla andra såna här saker. Så är det alltid när de var samlade. När de var församlade. Och det händer alltid med de som var församlade, står det. Alla de som var församlade fylldes av helig ande. När de kom samman så skakade marken. Och så vidare. Det sker när man kommer samman. En annan väldigt viktig poäng som finns, som man ser om man börjar studera församlingen i apostlagärningarna, om vi går till nästa bild. Det är detta. Att församlingen är Guds församling. I apostlagärningarna 20 så har Paulus fått reda på att av anden att han ska bege sig till Jerusalem. Och han anar att det är något stort som ska hända, och anden har också gjort tydligt för honom att han kommer aldrig att träffa sina vänner mer. Så han kallar till sig några av sina närmaste, så att säga. De som var de äldste i Efesos-församlingen. Det var den församling som hade varit hans huvudförsamling under stor del av hans verksamhet. Det var basen för de flesta av hans missionsresor. Och så håller han ett avskedstal till dem som på många sätt liknar Jesu avskedstal till sina lärjungar. Det är ganska mycket känslor naturligtvis när han säger att jag kommer aldrig få möta er igen. Han ger dem förmaningar, han varnar dem för kommande svårigheter och påminner dem, ger dem tröst och så vidare. Och så säger han detta i vers 28. 2028. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er att ha uppsikt över. För att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Den jord som den heliga ande har satt er att ha uppsikt över. För att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Det som är utgångsläget för Paulus när han talar till församlingar, när han grundar församlingar, när han undervisar församlingar och när han arbetar med dem på olika sätt, är först och främst detta. Detta är Guds församling. Det är en grupp människor som Gud älskar, som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Han har en otrolig respekt för församlingen. Därför att för honom är detta någonting heligt. När Paulus ser på de här människorna så ser ju han naturligtvis också alla de här skavankerna och bristerna och allt annat. Men han ser en grupp människor som Gud har vunnit åt sig med sin sons blod. Och därför så älskar han den här församlingen. För honom är det någonting heligt. Någonting som ska vårdas. Någonting som han har sin glädje i. Och som han talar gott om. Det är genomgående i breven, oavsett om det är brev som han skriver för att tillrättavisa. Det finns en del ganska arga brev bland Paulus brev. Så finns det alltid med detta. Jag tackar ständigt Gud för er. Jag tänker på er med överflödande glädje, skriver han. Ni finns alltid i mina böner och jag prisar Gud för er. Säger han. Alltså, Paulus talar gott om församlingen. Han älskar församlingen. Och han ser detta, alltså när han ser på den här klungan människor, så ser han Kristus. Han talar om det som i Romarbrevet vi läste här, att ni är Kristi kropp. Det krävs ett särskilt sinne för att kunna titta på oss och se Kristus. Men det gör han. Och han älskar den här församlingen passionerat. För att han vet att Gud gör det. Och han vet också att det är Gud som har ensam rätt till den här församlingen. Det är han som är huvudet för kroppen. Det är i Jakobsbrevet kapitel 4, vers 5 står det att svartsjukt kräver Herren åt sig den ande som han låter bo i oss. Svartsjukt kräver Herren åt sig den ande som han låter bo i oss. Alltså, det här är min församling, är det som Gud säger. Till varning för alla som vill skada den så säger han, rör inte, det här är min församling. Och till tröst och uppmuntran för alla som finns i den och säger, ni är mina. Och det är det som ringer hos Paulus när han möter församlingen. Och så skriver han till dem, eller säger till dem, att nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er en arvslott bland alla de som helgats. Och det här är också en utmaning för oss som kan bära på de här andra bilderna av drömmen om vad församlingen borde vara eller församlingen kan bli. Alltså han talar om att vi är anförtrodda åt Gud. Och så talar han om det nådrika ordet. Guds nåd. Som gör oss till hans byggstenar. Det är en viss skillnad. Mellan byggare Bob som vi såg här nyss. Och den här drömmen som vi kanske kan ha ibland om att få vara kyrkans arkitekter. Eller kyrkans byggnadsingenjörer som vill hålla i ritningen och som vill... Nu, det handlar inte om renoveringen, så jag tycker allt gott till er som arbetar med den. Men när det gäller församlingen det här, så vill vi ju gärna vara den som håller i pennan och som vill styra om och skriva rätt och göra rätta till det vi tycker är fel. Men den största nåden som vi kan möta enligt Paulus är inte att bli arkitekter och ingenjörer, utan att få bli hans byggstenar. Därför hans perspektiv är samma som när Jesus talar till Petrus och ger honom namnet Petrus som betyder klippan, så säger han: därför att på den klippan ska jag bygga min församling. Och så säger han likadant att den här nåden, Guds nåderika ord, den gör oss till hans byggstenar och den ger oss en arvslott bland alla de heliga. En arvslott bland alla de som har helgats. Och det är ytterligare en otroligt viktig bit. För den talar kanske till den andra sidan. Den som söker efter den heliga, rena församlingen. Och försöker hitta den och jagar efter den i olika gemenskaper. Att det Paulus säger är att helighet är inte ett karaktärsdrag hos församlingen där ute. Utan helighet är någonting som Guds nåd åstadkommer med sin församling. Med vanliga människor i mötet med hans nåderika ord, så får vi en arvslott ibland alla de som har helgats. Det här har ju varit en stötesten genom hela kyrkans historia. I den apostoliska trosbekännelsen så säger vi att vi tror på en helig allmänlig kyrka. Och genom hela historien har människor försökt att hitta den där kyrkan, därför att den kyrkan vi ser är varken en eller särskilt helig eller särskilt allmänlig. Men det som Paulus ser när han ser på församlingen, det som Jesus talar om när han grundar den här, när han säger att på den här klippan ska jag bygga min församling, så är det en församling som är en. Han ber för sina lärjungar och för de som kommer till tro genom deras ord att de ska vara ett som han och fadern är ett. Och det är genom hans nåderika ord som vi helgas. Vi får en arvslott ibland de som har helgats. Och det som är stort för Paulus är också det här att det handlar ju inte heller om de andra, så att säga. Vi har liksom ofta, när man gör så där, när man liksom antingen åker omkring och försöker hitta den där riktiga församlingen, eller när man ger sig in i ett byggprojekt, så att säga, så har man alltid den här tanken att församlingen är det där objektet där, och så kommer jag in och så tittar jag på den och ser om den duger att investera mig i, eller så tittar jag på den och ser om den behöver rättas till lite här och var. Men i Paulus åsyn så är det här inte alls någonting som stämmer, utan där är det bara ett vi. När han säger att ni är byggstenar, så säger han det är ni som är kyrkan. Och när han säger att den här nåden som ger oss en arvslott bland dem som har helgat, så är det vi som har helgats genom Guds nåd och som ständigt gör det. I Romarbrevet 12 så säger han att precis som, fast att vi är många, så är vi en kropp i Kristus. Men alla är vi var för sig lemmar som är till för varandra. Vi går till nästa. Det finns också en tendens i, som jag tycker är otroligt härlig, som hänger ihop med det här i apostlagärningarna. Att den församlingen som är med om stora svårigheter och som håller på att försöka hitta sin plats och sin identitet, att man svarar på brist med bön. Och det är någonting som jag tänker att jag vill försöka komma ihåg att göra. I Apostlagärningarna 4, vers 29, så det är en sån här tillfälle när de är församlade. De har haft strul därför att det här är eftersvallet till den här underbara texten om sköna mannen vid lama porten. lama mannen vid sjön. Jag säger alltid fel på det. Ja, det kan vara sant det också. Den sköna lammen, sköna mannen vid lamaporten. Han har blivit helad. Det ställer till strul i oroligheter i samhället. Apostlarna blir arresterade, för så får man inte gå runt och göra. Och när de sen inte kan hålla dem och de blir släppta, så samlas de och de börjar gemensamt be högt till Gud, står det. Och så när vi kommer fram till vers 29 så står det: se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det här tänker jag på då och då. Liksom. När man ser saker i sin egen gemenskap, i sin egen församling. Har jag ett vi och dem, eller ett jag och dem perspektiv? Och tänker att jag inte är en del av den här församlingen, utan det är de som gör någonting fel som inte, eller vi, eller kanske ännu mer tänker att, du vet, när man säger vi borde göra det här, så är det sällan man tänker att det här tänker jag göra, vill ni vara med, utan man tänker att någon borde göra det här. Men att ha perspektivet att tänka, det här är Guds församling som han älskar passionerat. Livet i den här församlingen är den ande som han låter bo i den. Så blir det här plötsligt ett alternativ. Att istället för att peka ut det som man önskar vore annorlunda, så ber vi till Gud för vår församling. Och säger till honom, inte att vi måste bli mer frimodiga i att förkunna Guds ord, utan att man ber Herren om att säga, ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Inte vi måste se till att helandet fungerar i vår församling, utan säga, be Gud, Herre, sträck ut din hand, bota sjuka. Låt under och tecken ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Man svarar på bristen genom att be till Gud som ger goda gåvor. Och det som är fascinerande också, att det är precis det de får se sen. I slutet på den bönen, eller efter, så står det att när de hade slutat be så skakade marken där de var samlade. Och alla fylldes av helig ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Och efter det här sen så följer under och tecken och andra sådana här saker. Därför att de sträckte, istället för frustration, eller de vände sin frustration, kan man säga, i en önskelista till Herren. Bad honom, du som ger goda gåvor, det här vill vi se i vår församling. Istället för att ligga på människor att du måste vittna mer, så säger man, Herre, ge dem frimodighet att förkunna ditt ord. Ge mig frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand. Låt under och tecken ske. Bota sjuka och så vidare. Och det här hänger i även i Paulus perspektiv. Och den här sista texten i Apostlagärningarna 20:31 är ju mot slutet av det här avskedstalet som han, eller i mitten av det kan man säga, där han använder sig själv som ett exempel för den här församlingen. Och här syns verkligen Paulus, hur viktig församlingen är för Paulus, hur vacker den är i hans ögon, men också hur han möter den här frustrationen i det som inte står rätt till. Han flyr inte, han går inte därifrån. Han försöker inte göra sig av med de människor som ställer till det. Utan han är kvar. Det står så här: kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Är församlingen så viktig för mig att jag gråter över den? När den här reflexen att packa ihop och försöka hitta en bättre gemenskap, eller att liksom skära bort de som inte delar visionen, dyker upp. Det är då som vi behöver ha med oss det här perspektivet. Paulus stod kvar. Dag och natt så vägledde han dem under tårar. För han såg att församlingen är viktig. Den är värd att gråta över. Den jublande uppriktiga glädjen som präglade deras möten var ingen motsats till att gråta över det som inte var gott. Men det är en utmaning att stå kvar och vårda församlingen även när det måste göras under tårar. Det kommer alltid att vara så för oss att ideal kommer alltid att vara lättare att älska än människor. Det gäller både drömmen om hur församlingen borde se ut, drömmen om hur vårt eget liv i Kristus borde se ut. Men att leva i Guds församling är någonting mer än bara att ge sig ut i sökan efter den perfekta gemenskapen eller att försöka skapa den med rätt metoder, så att säga. Det är djupare. Det handlar om att vara i Kristus. Det går inte att älska Kristus och förakta hans kropp. Det är en krass sanning. Första Johannesbrevet kapitel 4 säger i den 20:e versen eller 19:e: vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, så ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också måste älska sin broder. När vi ser församlingen så ser vi Kristus. Vi kan inte älska honom utan att älska hans kropp. Det innebär inte att vi alltid är nöjda med den. Men vi behöver älska den. Det innebär inte att vi kan inte tala om den som om vi inte hade med den att göra. För vi är ett. Om vi ska försöka sammanfatta det så kan man säga så här. Att leva i Guds församling är att stå kvar. Både i jublande glädje såväl som under tårar. Det är en viktig princip. Det är att stå kvar. Både i jublande glädje och under tårar. Det är att i bön överlåta helgandet och byggandet åt Gud. Det finns ingen poäng med att leta efter den rena, heliga kyrkan. Du kommer inte att hitta den. Men om du i bön överlåter helgandet och byggandet åt Gud så kan du få se hans bild av församlingen. Och också se det sista. Att leva i Guds församling är ett privilegium av Guds nåd. Och det är ett liv att vara stolt över. Det är så här vi talar om varandra. Det är ett privilegium för mig att vara här. Därför att ni är Kristi kropp. Jag tror att det här kan inte understrykas nog. Vi behöver tänka på hur pratar vi om vår församling. Gör vi som Paulus, talar gott om vår församling. Ber för den, välsignar den. Så kommer vi också få hitta stoltheten att få vara en del av den. För det kan jag vara helt ärlig med att säga. Och det gör jag för alla människor som jag träffar. Jag är så stolt över min församling. Jag älskar den här församlingen. Och jag tar alla tillfällen jag kan och säga det också. Därför att vi, Guds församling, är en fantastisk skapelse. Den är byggd av helgade syndare. Den är byggd av bristfälliga, hopplösa människor som Gud älskar. Den är fylld och lever av hans heliga ande. Och därför så är den ett privilegium att tillhöra. Och den är ett liv att vara stolt över. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din nåd emot oss. För att du kallar oss samman till en församling. Att vi är här därför att vi har, var och en av oss, fått en personlig inbjudan att vara en del av din församling. Vi ber dig, Herre Jesus, att du ska rena våra ögon. Så att vi kan se dig i varandra. Så att vi, när vi ser på vår församling, får se det goda som du gör. Se hur ditt rike spirar och växer. Får se oss själva som en del i den kroppen som du älskar så djupt. Som du har vunnit med ditt eget blod. Och vi ber också att du ska ge oss modet att stå kvar. Att du ska ge oss modet att vårda och älska din församling. Även när vi måste göra det under tårar. Hjälp oss, Herre, att gå den vägen som du kallar oss att gå. Och göra det tillsammans. Att se dem ibland oss som behöver stöd och hjälp. Att se dem ibland oss som vi behöver uppmuntra och ge tröst. Och vi ber också den bönen som dina barn bad, Herre. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Vi ber, Herre, att under och tecken ska ske genom din helige tjänare Jesu namn. Låt människor få se dig där vi går fram. Och tänd oss så att vi får mötas i jublande, uppriktig glädje när vi kommer samman i ditt namn. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten, i veckan som ligger framför, och varje dag vi får leva på din jord. I Jesu namn. Amen.